Du lyssnar på Verkställande utskottets sommarbokklubb, Expressens podcast om svensk politik som är på semester och därför istället har en liten bokklubb.
Jättetrevligt och mysigt. Viktor Bartkron heter jag, du heter Maggie Strömberg. Torbjörn Nilsson sitter med oss i bokklubbstudion. Idag ska vi läsa, eller har vi läst, en bok som heter Lev som du vill, 10 svenska kvinnor visar vägen. Skriven av Liberalernas, före detta Folkpartiets, före detta superlöfte och stjärna Birgitta Olsson. Maggie, vad gör du av... Vi ska säga att det här är en barnbok, så vi är inte helt målgruppen. Men vi tar på oss rollen som målgrupp, eftersom det finns en stark koppling till svensk politik. Maggie, du får berätta om den här boken, som kom ut i år, va?
Ja, precis. Den här boken är ganska ny, kom i våras. Och det är en bok med berättelser om 10 kvinnor. Viktiga kvinnor ur den svenska historien. Det är Ingrid Bergman, började med. Det är drottning Kristina, det är Astrid Lindgren, det är heliga Birgitta, Katarina Taikon, Fadime Sahindal, Elise Ottesen Jensen, Sonja Kowalewski, Selma Lagerlöf och Greta Thunberg.
Alla ska med.
Och man kan väl säga så här, det är ju en bok för, ja, vad kan man säga, kan det vara mellanstadiemålgrupp kanske? Om någon ska läsa själv. Och det är så här 3-4 sidor per författare, eller per person, författare eller annan person. Där hon berättar liksom om deras liv och vad de gjorde som var speciellt, hur de har varit viktiga för kvinnokampen kan man väl säga. Och sen så med lite så här punkter, hur man kan lära sig av den här personen eller hur man kan leva som den här personen. Hur man kan utveckla sitt eget liv för att bli lika fri och framgångsrik som de här kvinnorna. Den är ju väldigt lik de här böckerna, Sagor för superhjältar heter den inte.
Rebelltjejer.
Som är en internationell variant där man också har... Fast där man har väldigt många fler och där det inte är så många svenskar. I första boken är väl Astrid Lindgren den enda svenska.
Man kan ju säga att hon har ju snott det konceptet rakt av. Fast sen gjort ett eget urval av svenska personer.
Och ändå, det här är ändå lite djupare än den där rebelltjejerboken där det är otroligt korta och ganska ytliga berättelser. Okay. Här finns ju både då... lite längre text om personerna och också sen så just de här små faktarutorna, så här kan du själv bli en fri feminist.
Det är ju något så konstigt som en självhjälpsbok för barn.
För 10-åringar.
Ja.
Vilket väl absolut kan behövas, det är väl inte så himla konstigt.
Nej, det är nog det. Nej, men det, nej vi kommer till det.
Vad tyckte ni om den här boken då?
Ja, man får lägga in det här obligatoriska då, att jag är inte målgrupp, men... nej, men det är ju en väldigt hårt format... Alltså, men jag säger så här, den är ju... det är kanske inte så att man överraskas, vare sig av urvalet av personer eller av verkshöjden eller någonting annat. Jo, en sak överraskade mig, det var när inspireras av heliga Birgitta, så ska man skippa skärmar, mobiltelefoner, datorer och tv. Kanske läsa en bok, vila och tänka på sånt som gör dig lugn. Och detta baserat på ett citat från denna 1300-talskvinna som lyder: det anstår inte den vise att ha bråttom. Ska man vara lite elak, vilket vi ska vara i början av den här bokklubben, så är väl det här ett, jag ska inte säga ett hafsverk, men ett väldigt enkelt jobb. Det här är ju i praktiken, skulle ju kunna vara ett lite förlängt reportage i en tidning för unga tjejer som en praktikant fick researcha ihop på Wikipedia. efter att man har brainstormat ett urval av personer i 15 minuter. Det är ju, behöver inte nödvändigtvis vara något dåligt, men det är ju där liksom, det är inte helt...
Du tycker inte det här kan kallas en bok?
Jo, det kan det ju uppenbarligen. Det är tryckt på hårt papper och inbundet och sådär. Och fint illustrerat är det, ska vi säga också.
Jättefina illustrationer av Lina Bodén.
Men det är kanske så att, man kan väl säga så här. En okänd författare som hade hört av sig med den här idén hade kanske inte fått den utgiven på det sätt som nu blev. Det här är ju en bok som säljs väldigt mycket på namnet Birgitta Olsson snarare än någonting annat. Så kan man nog säga.
Är det här en folkpartistisk bok, Torbjörn?
Vilken bra fråga. Alltså, huvudintrycket med den här boken är att det är en präktig bok. Och på det sättet så är den ju folkpartistisk. För huvudintrycket av liksom medianen, det man kan enas om i Folkpartiet, är ju att det är bra att vara präktig. Så präktigheten är ju där. Sen vet jag inte, jag fastnade också lite på den här heliga Birgitta-skildringen. Alltså dels, det är ju någonting med spännande med att man undrar vad exakt målgruppen är och hur Birgitta Olsson förhåller sig till den målgruppen. Och hon pratar ju väldigt tydligt om liksom samhällsfrågor, om samhällskonflikter och sådana saker. Men hon pratar aldrig om sex. Det är precis där som så att säga censuren eller liksom det man inte pratar om till den här målgruppen. Så till exempel så skriver hon ju om heliga Birgitta så här att när Birgitta var bara 13 år blev hon bortgift med en man som var några år äldre och hette Ulf. Birgitta ville absolut inte gifta sig men lyckades i alla fall få sin man att förstå att hon inte ville vara nära honom under de första åren.
Det finns ju en annan sexbeskrivning också.
Ja.
När hon skriver om Elise Ottesen Jensen, alltså hon kvinnan som brukar kallas Ottar, som ju har varit viktig för, alltså som grundade RFSU.
Precis.
Då beskriver hon prostitution och skriver: kvinnor som var riktigt fattiga lät ibland män göra vad de ville med deras kroppar mot att de fick pengar till mat. Det kallas prostitution och finns tyvärr fortfarande i hela världen. Men samtidigt, det är väl ganska vanligt att man skriver
ja,
så här i barnböcker.
Ja, men det är bara spännande för där, det finns en tydlig, och det är ju, hon väljer ju också personer där alltså det är ju svårt att inte behöva hantera det problemet om man skriver om sexualupplysaren Ottar till exempel. Liksom, det är bara intressant att se vilken väg hon har valt i det. För det är liksom konflikter, människor mördas hemskt. Alltså, det finns ju ganska mycket hemskheter, socialrealism i den här boken. Men här är ett område där man kan liksom skönja hur hon liksom väljer att skriva runt lite.
Jag tyckte en annan intressant person, hon har ju Fadime med och berättar ju hennes historia. Men det intressanta är att i den här faktarutan så, det tycks liksom inte skrivet för folk som själva kan uppleva hedersförtryck eller leva under det, utan snarare vad kan ni andra lära er av kvinnor som har varit utsatta för hedersförtryck?
Vad kan vita medelklassbarn göra?
Lite så liksom.
Där kanske du har svaret på frågan om det är en folkpartistisk bok.
Ja, men lära av Fadime, så är citatet: för mig var det dessutom oerhört viktigt att få utbilda och utveckla mig som person, var då Fadimes citat. Och då är det så här: oavsett om du vill bli ingenjör eller frisör så skaffa dig en utbildning. Alltså, och på samma sätt sen så finns det då en annan punkt som är: prata om Fadime. Liksom, här finns det föreningar som du kan stötta som kämpar mot hedersförtryck. Det är liksom inte så mycket är du själv utsatt, hör av dig hit. Fast
nej,
det kan man ju förstås kanske räkna ut själv. Men ja, det säger kanske något,
ja,
om
men
tänkt
det är nog en väldigt folkpartistisk bok det här.
Den är ju väldigt uppfostrande.
Ja, och det är liksom hjälp till självhjälp. Ja. Man ska stärka, individen ska stärka sig själv och gå med rak rygg genom livet och inte ta skit. Inte acceptera orättvisor och hävda sin egen rätt och sådana saker. Alltså jag menar, det blir nästan parodiskt just i den här heliga Birgitta. De här instruktionspunkten, lev som heliga Birgitta, så skriver hon: när någon säger att du inte ska tro att du är speciell eller viktig, så lyssna inte på det. Lyssna till din inre röst. Alltså här går så att säga jantelagskriget, alltså kriget mot jantelagen går så långt så att om man är en person som har hallucinationer och ser stora liksom religiösa uppenbarelser, så ska man absolut hävda att de är sanna på riktigt och viktiga. Istället för att så här, fundera lite självkritiskt, ja, men har jag verkligen fått uppenbarelse från Gud eller inte? Nej, utan man ska verkligen, man ska tro på sig själv och sina uppenbarelser från Gud och åka till Rom och snacka med påven om det. Man ska inte ge sig, liksom.
Jag tyckte det var otroligt inspirerande faktiskt.
Ja. Du kände att...
Ja, jag kände mycket för den delen.
Okay. Ja, men det finns väl något kan man säga, folkpartistiskt. Man kan ju se, man ser ju lätt framför sig hur en person med en liksom djuplodande klassanalys, bara, hur topplocket flyger av när man ska hämta inspiration från historien, när man väljer då liksom en överklasskvinna som åkte ner till påven och fick tillstånd och pengar och startat kloster, och drottning Kristina som var modig nog att välja bort sin roll som absolut monark för att istället åka till påven och bli...
Ja, men liksom. Drottning Kristina är den man känner att Birgitta Olsson kanske starkast identifierar sig med, för det absolut. Finns ju en punkt där hon liksom väljer bort makten.
Mm.
Och det är ju någonstans, tänker jag, att det är så Birgitta Olsson ser på sig själv. Hon har valt bort makten, hon har valt bort politiken i ett ganska livsavgörande val.
Och här kommer då kanske på samma då lära av Kristina, så kommer ju då liksom ett folkpartistiskt klassperspektiv in. De som har mycket pengar och ett bra liv kanske inte tänker på att de därmed också har mer makt, men andra kan känna det. Därför är det viktigt att du behandlar alla du möter med respekt oavsett om du har det gott ställt eller inte.
Ja, det är också folkpartistiskt.
Ja, det är extremt folkpartistiskt.
Ja, verkligen.
Det är ju en riktig, rakt nedstigande led från Strindberg, tänker jag, med de här damerna som åker runt och behandlar alla med respekt på sitt eget sätt.
Nu när vi spelar in det här, ja, det har ju varit länge och kommer väl pågå, så undrar ju alla människor vad Nyamko Sabuni egentligen tycker och vill. Men det här
det
är ju...
Det kan ha framkommit.
Det här är ju liksom partiprogrammet. Hon borde bara ta det här som partiprogram och köra det.
Ja, men det väcker ju frågor, det här valde bort makten. Alltså, det som ändå svävar över allt med Birgitta Olsson är ju, hade hon kunnat vara Liberalernas partiledare, och hur hade det då sett ut? Det är ju en fråga som har ställts under väldigt många år och som väl fortfarande ställs för detta 3,3% parti.
Ja.
Viktor.
Vad exakt är frågan?
Säger den här boken någonting om hur Liberalerna hade varit med Birgitta Olsson som partiledare?
Jo, men det, i den mån vi inte redan anade det. Så, alltså, den här boken visar ju om någonting att Birgitta Olsson är true to form. Hon är den Birgitta Olsson vi känner och har känt länge i Sverige, i svensk politik. Vad hade Liberalerna varit? Ja, ett lite mer aktivistiskt Centerparti, kanske man kan säga. De hade ju tyckt ungefär samma saker. Där ska man ju inte, det finns de som tror att Liberalerna plötsligt hade blivit någon form av...
Vänsterparti.
Precis, någon form av såhär, Jonas Sjöstedt minus det där typ planekonomi. Men Birgitta Olsson är ju en ganska liberal politiker på många områden. Däremot så hade det ju blivit mer av symboltunga utspel. Det kan vi nog räkna med.
Nej, men det som ofta hölls emot Birgitta Olsson när det talades om henne som en framtida partiledare var ju att hon var en så splittrande figur. Att hon skulle splittra detta lilla parti och att det därför inte skulle fungera. Och det är ju intressant när man ser hur det ser ut idag, där ju partiet fortfarande är oerhört splittrat, och Nyamko Sabuni har ju hittills inte varit en enande kraft, utan snarare, till exempel i den partiledarintervju hon gjorde med oss före sommaren, uttryckte sig väldigt hårt om de som tycker annorlunda i regeringsfrågan till exempel. Så att jag vet inte om just det hade varit så stor skillnad med Birgitta Olsson eller Nyamko Sabuni.
Nej, men det där var ju alltså under hela Birgitta Olssons politiska karriär, från liksom ungdomsförbundet, så var ju det där huvudfrågan internt hela tiden. Var hon för splittrande? Kunde hon tona ner sig själv, lyssna på andra, få andra med i grupp och så vidare? Alltså, det började ju liksom med de här liksom luftstriderna, där det var hemskt att hon och Velmar Klamberg, som ju hon senare gifte sig med, hade stora vegetariska storkok i luftslokaler, och så bråkade man om det för att det luktade liksom illa, tyckte folk, och så här. Alltså, hela hennes pälsdjurs motstånd mot uppfödning av pälsdjur och det här var ju på 90-talet.
Ja, men det är ju gamla frågor.
Men det har ju alltid varit så att säga, hon är för stridbar eller för stökig eller för problematisk. Och det, därför är ju liksom, den här boken handlar ju mycket om att man ska få vara det. Jag läste den delvis parallellt när jag lyssnade på Mona Sahlins sommarprat. Och de är ju väldigt lika i, som politiker i liksom rollen som de har haft i sina partier. Stora framtidslöften. För att de utmanar, tar egna initiativ, men också stora problem för partiet för att de liksom inte kan inordna sig eller inte kunde inordna sig.
Väldigt lik en annan partiledare som var ju samtida med Birgitta Olsson på ungdomsförbundstiden, alltså Gustav Fridolin,
ja,
som ju också var en person som gjorde vegetariska storkok och protesterade mot päls. Men nej, han är faktiskt inte vegetarian. Men, nej, men liksom är det där med framtidslöftet, idealismen. Han tog ju den rollen sen som, ja, språkrör och minister, och det gick ju inte så jättebra, är väl ändå summa.
Nej, han infriade väl inte de väldigt högt ställda förväntningarna.
Och det,
men han fick ju bli
Birgitta Olsson. Hon slipper ju veta om hon hade liksom fyllt skorna eller inte.
Det är sant. Men han fick ju bli språkrör eller partiledare. Och det jag vet inte. Jag tycker bara att det, när man läser den här boken, och det var väl för att jag också lyssnade på Mona Sahlin samtidigt, så var det ju så här, det är inte mer än 3 år sedan, va, sen Birgitta Olsson lämnade svensk politik.
Ja, knappt det.
Det känns ju som minst ett decennium sedan.
Hon utmanade Jan Björklund, eller hur, och sa förlorar jag så kommer jag.
Och det var sommaren 2017.
Ja, och det är liksom hela det perspektiv som både Mona Sahlin och Birgitta Olsson hade och delade, liksom en slags sena 90-tals, tidiga 00-tals konsensusen, den är ju väldigt off idag i det politiska samtalet. Den finns ju inte där som liksom stark eller levande kraft. Så därför känns det väldigt länge sedan som liksom Birgitta Olsson var en ledande svensk politiker. Längre än de 3 år det faktiskt.
Men det hade, jag skulle ändå vilja invända lite. Förlåt mig.
Nej, men den hade kanske varit mer närvarande om Birgitta Olsson inte hade lämnat. Alltså det är väl också för att många av de politiker som drev den delen av samtalet också har lämnat politiken.
Absolut.
Men handlar inte det också om att det som då var ett utmanarperspektiv idag är konsensusperspektivet? Tänkte jag lite på när jag lyssnade på Mona Sahlin, och har jag ofta tänkt när jag hör Birgitta Olsson, att man fortsätter ha attityden från när man var en utmanare och kom fram i en tid, jag menar tiden innan samkönade äktenskap,
ja,
var någonting som ansågs kosher av en bred majoritet, där liksom socialdemokrater och moderater hade fria omröstningar i riksdagen för att det var så känsligt. Det har ju hänt väldigt mycket i den typ av frågor där man tog strid från början. Det finns väl också kanske en liten oförmåga att ta det vidare. Man blir väldigt mycket de som står upp för värderingar som idag delas av väldigt, väldigt många.
Ja.
Även de som uppfattas som gråa, tråkiga politiker. Jag menar, det är inte så att Jan Björklund var en reaktionär politisk kraft. Utan
kanske i Birgitta Olssons värld.
Men jo, men hon hade väldigt svårt då att sätta fingret på varför.
Ja, förstår.
Och lite grann samma känsla fick jag av att höra Mona Sahlin sommarprat. Alltså, det är ju inte egentligen någonting hon säger som hon står för, som inte Stefan Löfven skriver under på. Alltså, det förstår vad jag menar här. Och det har väl kanske laddat ur slagkraften i de här utmanarperspektiven lite grann. Alltså, de har segrat ihjäl sig och kanske inte riktigt förmått uppdatera. Alltså, dagens utmanare är inte dem, utan det är folk som tycker någonting annat.
Man vet ju inte vad Sahlin tycker i statyfrågan till exempel. Det hade ju varit intressant att veta. Där kanske hon tycker annorlunda än Stefan Löfven.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Just i den. Men jag menar kanske de lite mer breda perspektiven.
Ja, men jag förstår
alltså,
vad du
ingen,
menar.
Alltså, vegetarisk mat då var något kontroversiellt.
Ja, men det var ju väldigt tydligt liksom, på 90-talet. Ja.
Idag är det minst kontroversiella du kan föreslå som politiker är ju att man ska ha lite mer grönsaker i skolmaten. Alltså det är ju verkligen det är mittpunkt.
De har segrat ihjäl sig, tänker du? Birgitta
Olsson,
men
de har segrat ihjäl sig eftersom de kanske inte har
ihjäl sig.
De har fortfarande haft fina karriärer och skulle kunna ha det fortfarande om inte Birgitta Olsson satte segra eller dö i kampen med Jan Björklund. Som,
varför blev inte Birgitta Olsson partiledare då?
Ja, det ska du svara på, Torbjörn.
Var det inte också för tidigt? Skulle hon inte väntat ut?
Nej, min uppfattning är att det
eller
var
det för
sent?
Det kanske var för sent. Det fanns, det är sant, det fanns ju året
att det var tajmingen
innan.
Som var fel.
Det fanns ju året innan hon utmanade Jan Björklund, så var det ju ett provval i Stockholm där hon fick fler röster än vad han fick. Och det var ju en väldigt stor grej då. Det var ju inför valet. Nej, vänta.
Det var 3 år innan.
Det var 3 år innan. Det var inför valet 14.
Det var inför valet 14 och då var det snack. Skulle hon utmana 2015 på landsmötet? Men då gjorde hon inte det.
Nej.
Och sen kanske det var för sent.
Och då hade han väl också hunnit jobba lite i partiet och utskott och annat. Ja, men det blev ju väldigt tydligt så fort man började ringa runt.
Framförallt så hade han ju sitt centrala argument 2017 att man kan inte byta partiledare när det bara är 1 år till valet.
Nej. Vilket sen dess alla vet att det kan man ju visste. Ja. Och väl visste redan innan dess kanske i sig. För det hade ju partiet gjort med relativt stor framgång. Men jag vet inte heller om det där det man absolut har hört mest är ju det här med att inte kunna ena partiet och att vara liksom större än partiet. Men båda de sakerna passar väl rätt bra in på den partiledare som sen valdes.
Mm. Min bild är ju att det var just tajmingen och Jan Björklunds skickliga motarbete som ju pågick länge, ska man säga. Men på den här tiden så jobbade ju jag på Fokus och vi gjorde ett omslag ett år eller lite mer än ett år innan hon faktiskt utmanade. Där vi gick väldigt långt. Det var Karin Eriksson som nu är på Dagens Nyheter som skrev den texten. Vi sa att det här var nästa liberala partiledare. Därför att underlaget till den där artikeln var liksom alla ville ha Birgitta Ohlsson. Också sådana människor som i alla tider från liksom luftstriderna hade avskytt Birgitta Ohlsson. De tyckte nu att Birgitta Ohlsson har blivit vuxen, hon lyssnar på andra, hon kan samla, hon kan ena. Den här partiledningen vi har idag kan inte göra någonting vettigt i framtiden. Vi måste liksom riva av plåstret, vi måste ge det till Birgitta, det är hon som är framtiden. Och då, alltså det var liksom, det riktigt intressanta i det skedet var ju att det var ju inte Birgitta Ohlsson supporterna som starkast drev hennes namn, utan en grå massa och därtill några av hennes gamla kritiker. Men då utmanade hon inte. Och under det år eller 1,5 som sen gick så hann liksom den där bilden på något vis förändras och positionerna, hennes position försvagas.
Men varför? Vad var det som hände?
Ja, det kan jag inte redogöra för i detalj från minnet. Det enkla svaret är Jan Björklund. Jan Björklunds extremt skickliga liksom fotarbete. Snacka med sina länsförbundsordförande eller vad de heter i det där partiet. Snacka med ombudsmän. Räkna in, se till. Så här stoppar vi henne. Alltså, han är väldigt bra på sånt.
Varför ville han så gärna inte ha Birgitta Ohlsson som efterträdare?
Han ville ju sitta. Nej, men då handlar det väl om att han fortfarande ville sitta kvar. Men det var ju intressant.
Men de hade
då
ju kunnat göra upp om en ordnad övergång.
Men kanske, då pratades det ju också om att det skulle stå mellan Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag.
Ja,
och sen blev det ju liksom Erik Ullenhag mot Nyamko Sabuni. Och då såg ju plötsligt Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag ut lite grann som samma person. Så den stora skillnaden som målades upp mellan dem var kanske inte heller så.
Nej, men och det där är ju spännande i ett större perspektiv. För liksom både Erik Ullenhag och Birgitta Ohlsson kom ju från liksom mjukis liberal hållet. Så det fanns ju under den perioden så var det ju så här. Efter Jan Björklunds batonger så kommer det komma 2 stycken stora social mjukis liberala krafter. Och det kommer bli en av dem. Alltså kommer det bli ett skifte. Tittar man då, ja men då lyckades man både manövrera ut först Birgitta Ohlsson och sen Erik Ullenhag. Och sen så är det samma liksom partiledning i princip som har varit sen Lars Leijonborg blev partiledare. Det är samma gäng liksom i det här partiet och de har inte levererat någon gång alltså valresultat förutom det där första eller andra, det var väl i Leijonborgs allra första val som han liksom levererade.
2002.
Sen dess har det bara gått ner.
Men får jag då slänga in en teori här, kan det handla om att tajmingen var fel på grund av de yttre omständigheterna? För alltså, vi pratar om valet 2014 där Birgitta Olsson får fler kryss, där snacket börjar.
Ja.
Det händer ju någonting mellan 2014 och 2017 i Sverige och världen. Det händer ju alltså, i valrörelsen 2014, det är ju då Gustav Fridolin och Feministiskt initiativ badar fontän på Mariatorget. Det är då som Åsa Romson håller sitt Almedalstal om medelåldersvita män. Det är då Folkpartiet, som de hette då, härligt nog, går till val på en kampanj för att möta den här rosa vågen med parollen feminism utan socialism. Man skickar fram Birgitta Olsson överallt.
Ja.
Hon väljer att inte utmana i det läget. Sen händer flyktingkrisen. Sen händer liksom den vindkantringen i hela
alltså
politiken.
Alltså alla policy-omsvängningar.
Ja, alltså väldigt många omprövningar görs om vad som är centralt och viktigt i politiken. Det framstår inte alls 2017 lika trendigt med att vara grönrosa.
Nej.
Tvärtom.
Nej, men feminism och genusvetenskap möter ju också en massiv motkampanj.
Ja, det står betydligt lägre i kurs. Det som anses vara liksom höjden av modernitet och trendriktighet 2014 gör det inte längre 2017. Och i det klimatet kastar hon fram sin utmaning.
Nej, men
det är
klart
att förutsättningarna är lite annorlunda. Även om de kanske inte själva tänker på det på det sättet, så det vore ju konstigt om det inte påverkade.
Det EU-valet 2014 är ju verkligen kulmen på den liksom 90-talsliberalismen i liksom minoriteters rättigheter och mänskliga rättigheter.
Allt
regnbåge.
När Feministiskt initiativ väljs in i Europaparlamentet med en romsk kandidat.
Ja,
det är väl symboliskt starkt. Samtidigt som Miljöpartiet kan hon vara.
Ja, bli andra största parti.
Precis, större än Moderaterna.
Jag måste få säga en sak där. Jag menar, just därför, för att det var kulmen och det kom liksom en man kunde ju se, här kommer det liksom, ja, när motreaktionen var så stark och kom, då hade ju en stridbar liksom Birgitta Olsson kunnat verkligen göra sig gällande. Så det är lite konstigt också att så här, det var ju en utmaning. Birgitta Olsson mot Jimmy Åkesson. Vem ska vinna?
Men nu blev det Annie Lööf mot Jimmy Åkesson istället. Jag undrar, kommer ni att läsa den här boken för era barn? Eller är det för stor risk att de blir folkpartister?
Det är ju en sån här fråga där man får call the Fifth Amendment. Alltså den kan man inte besvara utan att göra sig olämplig i sin yrkesroll. Så det kan jag tyvärr inte göra.
Ja.
Känner du att du har större... Torbjörn, det ligger ju närmare till hands för dig, om vi säger så, utan att gå in på familjeförhållanden i detalj.
Ja, jag försökte läsa den här originalet då. Godnattsagor för rebelltjejer för femåringen. Som är intresserad av historia, relativt för en femåring. Funkade inte alls.
Varför inte?
För tråkigt.
Hon är mest intresserad av Vasaskeppet.
För lite action.
Hon är med andra ord normkritisk på riktigt.
För lite intrig. Och det är inte så mycket intrig här heller. Men får väl testa då. Alltså, jag menar, blir ens barn folkpartist, det är ju något man får leva med. Precis som ens barn blir vänsterpartist.
Tryggheten är att de flesta som blir folkpartist, det blir ju något annat sen.
Men det är väl ändå så, om tillbaka till grundfrågan, skulle man läsa den efter sina barn? Jag minns liksom inte ändå att den här typen av böcker fanns när jag växte upp där. Liksom, kändes ju ändå relativt ovanligt med böcker om kvinnor överhuvudtaget, eller kvinnor i historieböckerna och sådär. Och det säger väl också något om liksom, den samhällsförändring som du var inne på innan och vad som har blivit mainstream. Och att våra barn faktiskt växer upp i en annan värld än vad vi gjorde, trots att vi är så himla unga fortfarande.
Men jag säger så här, om jag skulle få en dotter och läsa en bok av Birgitta Olsson för henne, så skulle jag kanske önska att om hon skulle skriva en ny bok, om vi ska vara lite pragmatiska här, så skulle jag gärna ha en med 10 personer som man kanske inte redan kände till.
Mm. Kände du till alla de här?
Ja.
Okej.
Och nej, men man skulle kunna tänka sig 10 personer som gick bredvid de här men som inte fick någon som helst uppmärksamhet ens idag.
Mm. Alltså, du vill ändå ju... ha en uppföljare, kort sagt.
Ja, men alltså, herregud. Det här är ett, ja. det är ett första försök.
Men vi kan ju klubba en beställning. Vi kan lägga
det
ut.
Gjorde vi till Jonas Sjöstedt. Ja. Vi kan göra det nu. 10 historiska kvinnor som vars insatser fortfarande är underskattade. Inte de som är mest kanoniserade.
Men vore det
spännande.
Ja, absolut. Ja, men jag vill addera en annan idé. Alltså, det här barnbokskonceptet skulle ju också vara roligt om hon liksom skrev...
10 folkpartister som ändrade världen.
Nej, kanske lite mer bitskt än så. 10 jävla folkpartister som förstörde mitt liv som politiker.
Illustrerat
och sen 2,5 sida långt varje person med samma språk som hon skriver nu, vilket är ett liksom bra barnanpassat språk, och sen fina illustrationer.
Och sen liksom tips, lär av Lars Leijonborg hur du strategiskt, lär av Johan Jakobsson hur du
teori.
Sänker en...
Den boken
beredd,
skulle jag vilja
ha. Jag är bordlägga min egen beställning. Jag vill också ha den här.
Så, Birgitta Olsson, vi hoppas att du skriver den boken.
Det här var ett sommaravsnitt av Verkställande utskottet, Expressens podcast om svensk politik. Och missa inte nästa avsnitt, för då kommer vi prata om Per Schlingmann.
Herregud, ja.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.